Your Own Kind of Music av Daniel Foxhage. Uppläsare Johan Kristiansson.
Det började en kväll på fritidsgården i snötätt januari under väghalkans herravälde och i färdtjänstförseningstider. Per var där den kvällen, precis som han brukade. Jag var med honom, diskret i bakgrunden. Jag är Pers assistent. Det var jämn vecka onsdag, vilket nästan alltid innebär filmvisning. Genom omröstning valdes filmen för kvällen, inte sällan efter vild debatt. Färdtjänsten krånglade och det var långt för en del att ta sig till fritidsgården. Men till sist satt 15 ungdomar i ett mörkt innebandyrum och såg förtexterna till Ondskan projiceras på videoduken. Det hördes ytterligare dörrslammer och lite prat och sen kom Dalibor in i rummet. Han rullade längst ut, längst bak bland de 15. Mörkret och filmen överraskade honom. Han visste inte att det skulle visas film. Det var hans första kväll på gården. Det verkade som att han tyckte att det var skönt att få skyddas av mörkret medan han försiktigt betraktade de andra. Bredvid honom satt Per i vit huvtröja och en keps som det stod Imperiet på. Dalibor hade också en huvtröja, fast en mörkblå, men ingen keps. Jag blev förvånad en gång jag blev varse att Per gillade Imperiet. När vi träffades för första gången på anställningsintervjun hade ämnet musiksmak kommit upp. Ett ämne som onekligen har potential att fjärma eller binda samman. Men denne 13-åring gillade alltså Imperiet. Vi delade något. Något litet, men lika fullt. Jag måste erkänna att jag gillar kepsen som Per fick av sin moster när han fyllde 14. 2 veckor in på min anställning. Och sedan dess hade han stolt burit den 5 veckor i sträck. Det vill säga dagligen fram till den där speciella kvällen på fritidsgården som jag nu ska återgå till. Efter filmen ställde Karina ganska kluriga och intelligenta fritidsledarfrågor till gruppen. Anna och Maria tyckte att den egentligen var lite överdrivet macho. Men några av killarna menar att det nog var exakt så där det hade varit. Eller hur? Att typ Jan Gio skulle vara skolans bästa simmare, va? Sa Anna ironiskt. Kalle menar att bland sådana snobbar var säkert konkurrensen inte så stor. Man behöver inte vara snobb för att vara dålig på sport, flikade Linda försiktigt in. Nej, just det. Men jag tror att vi vet det här, va? Flinade Kalle tillbaka. Kalle var ingen snobb, långt ifrån. Han var gruvarbetarson från Norrland och det visste alla. Dessutom var han förundligt dålig på basket. Det var inte heller någon hemlighet eftersom det fanns korgar i innebandyrummet och vissa i gruppen spelade ibland. Alla skrattade. Linda också. Och sen presenterade Karina den nya killen. Dalibor fick säga några ord om sig själv. Det tycktes som att han avskydde sin blyghet och vågade endast med stor viljekraft lyfta blicken, åtminstone ett par gånger för att möta dessa människor. Människor som han nu var utlämnad till i den nya, stora staden. Gården för rörelsehindrade ungdomar. Första gången tittade han egentligen inte på någon. Andra gången mötte han några blickar, tvingade sig själv till det. Sen pratade Karina om sitt tidigare yrke. Hon hade varit journalist, precis som Jan Gio. Det var det ingen som visste. Per och några tjejer ville höra mer och satt och pratade med henne resten av kvällen. Den nya killen satt med och lyssnade. De andra spelade pingis eller fikade. Jag visste att Per tyckte om att skriva, men den här kvällen verkar han helt passionerad. Ordets makt. Att låta pennan bli ett svärd i kampen mot orättvisor. Jag snappade upp lite av vad Karina pratade om, men sen gick jag och umgicks lite med några av de andra assistenterna i ett annat rum av lokalen. Ett par timmar senare kom bilen och vi åkte iväg. Det snöade ut, har Per berättat för mig. För han minns det mesta från den kvällen. Små detaljer. Som att flingorna var ovanligt stora och att det var vackert när de färgades orange av motorledens dimlyktor. Så vackert att man måste le. Måste dumflina med facet mot rutan. Måste skratta inom sig. Ett märkligt inre garv. Med ett konstigt, men inte så tokigt, svagt illamående som lock. En okänd glädje. Världen är inte gjord för folk i rullstol. Det tänkte jag redan första dagen jag jobbade för Per. Men det är lite felformulerat. Samhället är inte konstruerat för folk i rullstol. Det är riktigare. Majoriteten har inte brytt sig om att se till att den vardagliga infrastrukturen för människor passar både de som går och de som rullar. Det är inte en naturlag att det måste se ut så. Samhället skulle kunna vara anpassat för alla. En vecka efter filmkvällen med Ondskan bestämde sig Per och Dalibor för att skriva en insändare om att samhället ska vara till för alla. Jag hade varit däckad av influensa i 5 dagar, men blev glad över att Pers glöd från Karinas eldfackla hade hållit i sig medan jag varit borta. Per frågade mig om jag ville hjälpa dem lite. De hade frågor av olika slag. Hur lång brukar en insändare vara? Vilka tidningar kan man egentligen skicka insändare till? Visst kan man vara anonym, frågade Dalibor försiktigt. Datorn fanns i ett eget rum. Det var trångt och ganska varmt. Men på Per satt imperietkepsen alltid på, hur varmt det än var. Dalibor hade däremot tagit av sig sin. En blå som det faktiskt stod Dalibor på. Det var ett streetmärke från Los Angeles, berättade han för mig. När min praktiska hjälp var avklarad och jag stängde dörren bakom mig hörde jag hur de jobbade på där inne, under skratt och den sortens iver som man bara uppfylls av när man skriver. Det gjorde mig glad. Dalibor och jag blev klara, men du får inte läsa förrän den kommer i tidningen, låg Per när bilen kom för att hämta oss. Det gick en vecka och det gick 2. Per ville inte prata om det, men jag såg att han blev frustrerad när han varje dag bläddrade i tidningen i skolbiblioteket. Det stod så mycket, men ändå var det tomt. Skulle tidningen inte ta in deras insändare? På fritidsgården började Per och Dalibor dra sig undan lite för sig själva. Jag tänkte att det måste vara skönt att få vara 2 om känslan av förväntan, eller besvikelse. Per kunde smsa om han behövde mig. Jag lät dem vara i fred. Jag kunde ana att killarna hjälpte varandra med att hålla hoppet och humöret uppe. För de såg alltid glada ut när de skildes åt. De hade funnit varandra snabbt. Per var den första som jag jobbade som assistent för. Det var ett annorlunda arbete jämfört med mitt tidigare, att dela ut post. Sakta byggdes en relation upp mellan mig och honom. För mig handlade det mycket om att hålla sig i bakgrunden, att inte tränga sig på, utan att assistera när han behövde det. I stort sett när han behövde hjälp med att gå på toaletten eller där det var svårt att ta sig fram med rullstolen. Jag var inte hans kompis, men samtidigt så pratade vi med varandra ibland och lyssnade på Imperiet tillsammans. Jag kände att han trivdes med mig och jag tyckte att jag hade det bästa jobbet i världen. Så en tisdag ringde min mobil. Det var en återhållsam Per i luren. Tjena. Alltså, idag så tog de in den. Vad kul! Grymt! Ni har väntat på det i, får se, 3 veckor nu. Jo, men jag... Ja, har det hänt något, Per? Nej, men alltså, blir du ledsen om du inte får läsa den? Jag vet att jag sa att du skulle få när den kom in, men... Per blev tyst. Det där bestämmer du. Du är chefen, det vet du väl. Klart att jag inte läser den om du inte vill. Jag blir inte ledsen. Schysst, tack. Jag måste lägga på nu. Vi har lektion. Vi ses i eftermiddag. Nej, jag blev inte ledsen. Och det var självklart för mig att Per skulle få bestämma om jag skulle få förtroendet att läsa hans och Dalibors insändare. Men jag blev lite snopen. Det kan jag inte förneka. Hur som helst, så fick det bli. På tisdagar jobbade jag så att jag mötte Per i skolan på eftermiddagen och följde sedan med honom hem. När jag mötte Per den dagen reagerade jag direkt. Något kändes inte riktigt rätt. Han verkade nervös. Kanske kände han sig fortfarande tyngd av att han inte hade låtit mig ta del av insändaren. Jag beslöt mig för att prata med honom om det efter skolan. Jag ville visa honom att hans integritet var det viktigaste i mitt jobb. Så jag funderade på hur jag skulle kunna inleda ett sånt samtal. Eftermiddagen i skolan rann iväg. Pers familj bodde i en liten enplansvilla. Hans mamma arbetade som chef för ett mindre företag. Hans pappa jobbade på ett lager och lastade pallar med truck. Per gillade sina föräldrar, det märktes. Jag gjorde det också. Det fanns även en stora syster, men hon hade flyttat ihop med sin pojkvän i en lägenhet. Per var ett sladdbarn. Pers rum var stort, ovanligt minimalistiskt inrett för en 14-årig kille. Vita väggar, två gröna växter och två affischer. En på Tåström och en på Imperiet. Ja, det var i stort sett allt förutom sängen, skrivbordet och tvn. Jag tog sats för att våga prata med Per. Per, började jag. Du ska få se insändaren. Och du ska veta en sak. Jag litar på dig. Jag blev ställd. Litar på dig. Förvirring var känslan jag hade. Jag var inte inställd på detta och funderade på att understryka att han verkligen inte måste. Men det var något där i tonfallet och blicken. Och han hade sagt att han litade på mig. Så jag förblev tyst. Och jag läste. Vi tycker samhället ska vara till för alla. Vi är två killar som tycker att samhället ska vara till för alla. Så är det inte idag. Vi lever kanske i ett bra land jämfört med andra länder. Men ändå så får vi så gott som varje dag känslan av att vi inte passar in. Vad pratar vi om, undrar ni nu? Vi pratar om att vi inte kan visa vår kärlek. Visst, det finns lagar och det finns både kända och vanliga människor som vågar det. Men det är inte så lätt. Många av våra kompisar i skolan säger att sådana som vi är äckliga eller onormala. De vet inte att vi är sådana. Men just därför vågar vi ju inte visa något. Och lärarna har inte visat var de står. Kanske blir man modigare när man är äldre. Men bara för att vi är 14 år vill vi inte behöva smyga och låtsas att vi bara är kompisar när vi faktiskt är kära. Alla ni som läser det här. Tänk på att ni säkert känner någon som är homosexuell, fast ni kanske bara inte vet vem. Det kan vara er son, eller er kompis, eller vem som helst. Visa i ord och handling att ni också vill ha ett samhälle som är till för alla. P och D, två kära killar. När jag hade läst klart och lyfte blicken såg Per på mig och sa: Jag tycker den är bra. Han var stolt. Det var något väldigt fint jag fick uppleva den vintern. Som Pers assistent fick jag på avstånd vara med när han upplevde sin första förälskelse. Jag fick också privilegiet att få se en tonårig kille växa i sin självkänsla. Och på samma sätt som killarna inte skulle glömma den där speciella kvällen på gården då de träffades, kommer jag aldrig att glömma den värme jag såg i hans ögon när jag hade läst insändaren. Det var inte en värme som härstammade från Karinas brandfackla. Det var hans alldeles egen eld.